CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Välkommen till Unionen.
Hej, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning, för det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Psst, känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? 4 säckar plantjord för 100 kronor. Byggmax, var smart, handla billigt.
Vad roligt! Jag säger välkommen till den här livepodden. Så tar du bättre bilder till dina sociala medier med Max Söderpalm och med Jens C. Hillner. Och det här är ju ett avsnitt i podden som gör dig glad. Ni vet, podden som bara handlar om bra grejer. Här får du inte höra om några mord eller några otäcka saker eller någon som stjäl något. Det är inte den typen av podd det här, utan vi ska ge 100% positiva och konkreta nyheter. Varje avsnitt spelas in live som vi gör idag med flera hundra som lyssnar. Sen så kommer det ut lite senare på till exempel YouTube, Storytel, Spotify, ja, alla ställen där man lyssnar på poddar. Det är där du hittar oss. Sök bara på podden som gör dig glad. Jag heter Max Söderpalm, för dig som inte har hört mig förut. Jag är författare, säljtränare och driver ett företag som heter Isonen, där man alltså kan säljträna dygnet runt. Vill du bli framgångsrik, vill du ju liksom öka dina intäkter, förbättra ditt företag eller helt enkelt sälja mer, då ska du hänga i zonen. Jag driver också Sveriges coolaste affärsförlag, Söderpalm Publishing. Där har mina 13 böcker kommit ut, men också mer än 100 andra böcker faktiskt, med duktiga, levande och inte längre levande författare, konsulter och riktigt, riktigt bra coacher. Så personlig utveckling, försäljning och framgång är våra huvudämnen där. Så det var lite granna om mig. Och de här livepoddarna går till så här. Först kommer vi ha en inspirerande intervju idag med en kille som heter Jens, som jag presenterar alldeles strax. Du kommer också få verktyg som kan hjälpa dig. Och sen på slutet, när vi är klara, så svarar vi på dina frågor. Och då kan man säga så här, jag har ju tillsammans med Nina Jansdotter precis släppt en ny bok. Den heter Nätverka dig till framgång. Och i den får man lära sig jättemycket hur man ska tänka om du går på mingel till exempel. Eller om du via LinkedIn vill på ett pinpointa och hitta rätt personer att prata med för att skaffa nya leads, följare eller kunder. Men det är också det här för den som vill driva någon typ av liten, nästan som influencerverksamhet. Ni vet, där man vill få bygga stora mediekonton, och de behöver inte vara jättestora, men det kan ju vara något som stöttar det som du håller på med. Alltså alla vanliga sociala medier. Och då är det ju så med på sociala medier att där finns det en sak som är central, och det är det här med bilder. Och det ska vi prata om idag. Så jag tycker, kolla in den här boken så att du får en ordentlig genomgång av och träning i hur du blir bättre på sociala medier och nätverka i verkliga livet. Det tycker jag. Och lyssna väldigt noga nu. För jag tänkte att vi skulle hälsa välkommen till en kille. En kille som heter Jens C. Hillner och som verkligen har koll på det här med bilder och hur man gör, till och med rörliga bilder. Är du med mig, Jens?
Ja, det är jag.
Härliga
tid. Hör du mig?
Jajamän, du hörs jättebra. Vad kul. Så, ja, visst är det roligt att det är så många som vill vara med?
Ja, och väldigt nervöst.
Ja, det är det, va? Ja, men det ska vi nog...
Spännande.
Ja, det ska vi plocka ut så att det blir någonting bra istället. Okej, jag har ju frågat alla nu nästan var de sitter i Sverige. Var sitter du?
Jag sitter i Malmö.
I Malmö,
sitter i min studio, kontoret på min studio.
Härliga tider. Bra. Och du trivs bra i Skåne, eller?
Ja, jag gillar Skåne. Jag är född och uppvuxen här, så jag kommer stanna här också.
Ja, det är bra. Ja, det är lite mer söderut än jag sitter i norra Halland, så att det är väl perfekt. Okej, och det vi ska prata om idag är ju någonting som jag vet att du, som ligger dig jättevarmt om hjärtat. Det är ju det här hur man tar bättre bilder.
Ja, det ska bli spännande. Det har jag gjort en del. Så det ska bli kul att ge en massa konkreta och bra tips om just detta.
Ja, och då tänkte jag börja med att fråga dig, hur kom det här sig att du blev fotograf och började jobba med bilder professionellt? Vad var det som, vad kom det ifrån?
Alltså jag var 15 år gammal och lånade min mammas lilla sån här pocketkamera. Och så drog jag ut min stackars hund i snön och ville ta ett porträtt på hunden. Och det ville ju inte hunden då såklart. Men jag fick fram en bild och sen tyckte jag att det var jättespännande. Så jag och min hund, vi gick runt och fotograferade parkerade bilar. Och tyckte det var jätteskoj. Eller jag då. Och sen på den vägen är det. Jag började när jag var 15 och jag började jobba med foto som bilansfotograf när jag var 15 och ett halvt. Då lyssnade jag på polisradio och cyklade runt i Lund och fotograferade bränder och polisärende och olyckor och sålde till tidningarna. Så på den vägen är det.
Ja, okej. Okay. Och då undrar jag, så när du började med det här, det var alltså, då pratade vi väl riktiga kameror, va?
Ja, jag fick min första riktiga kamera julen där då, i vinter. Och fick jag min mormor. Och då började jag fotografera. Så det var en riktig kamera då, ja.
Ja, var det till och med så att man framkallade bilderna på det gamla hedliga sättet, eller?
Japp, så gammal är jag. Så jag har varit med i mörkrummet och tagit fram bilder med vätskor och grejer. Och det är någon väldigt härlig konstnärlighet kring det. Och det saknar jag faktiskt.
Ja, så det är ingenting som man jobbar med längre på samma sätt, eller?
Nej, det finns kanske några som gör det av ren hobby. Så. Men idag är allting digitalt.
Ja, okej. Okay, så det är nostalgitripp om man går in i ett mörkrum nu för tiden.
Ja, precis.
Ja, precis. Bra. Du, det jag tänkte börja med att fråga dig. Vi har ju märkt det, både jag och Nina, när vi har jobbat nu med våra nätverkswebinar och varit ute och träffat folk, och så att det finns jättemånga som inte vågar lägga ut sina bilder. Och då tänkte jag, du vågar ju verkligen. Och då undrar jag så här, vilket är ditt bästa råd om man känner att man är lite blyg och lite, nej, jag törs inte riktigt?
Alltså, alla har väl de här känslorna liksom att ska jag lägga ut det här? Vem vill titta på det? Och nej, men jag har en dålig hårdag. Det har ju även jag. Jag tar ju också bilder på mig själv och tycker liksom, nej, det här vill jag inte lägga ut. Men jag tycker det är ett stort misstag. Man måste försöka våga, för att även om jag inte tycker bilden är wow så lägger jag ut den ändå. För jag vet att den här bilden är marknadsföringen för mig. Och det triggar någon att höra av sig och sen anlita mig. Och jag har ju haft det som koncept att jag gör ju mycket bakom kulisserna. Visar vad jag jobbar och hur jag jobbar med. Och jag tycker att det finns många där ute som inte vågar. Och kanske tar en bild på sig själv och säger nej, jag skiter i det. Det blir inte bra. Och jag tror det är ett stort misstag. Det gäller att kanske ta ett steg utifrån sig själv och betrakta sig på ett mer objektivt sätt. Och inte tänka så mycket på hur man ser ut. För jag tror att det stoppar väldigt många, tyvärr.
Ja, just det. Och så egentligen att man inte filtrerar sig själv på samma hårda sätt. Att det är där man behöver släppa då.
Nej, det är bara du själv som bryr dig om det. Ingen annan bryr sig om det. Och att varje selfie du lägger ut och du berättar någonting om dig själv eller ditt yrke eller vad du gör är riktigt bra marknadsföring.
Mm. Ska vi höra vad ni som var lyssnarna säger här. Hur är det? Är det jobbigt att lägga ut bilder som man tar? Skriv ja om du tycker att det här är något som är svårt eller jobbigt, så att jag vet. Och skriver in, det gör man på frågetecknet eller questions beroende på vilken på vilket sätt man är inloggad. Så skriver jag, är det svårt och jobbigt att lägga ut bilder? Nej, säger Leif. Nej, inte alls. Bra, där bor både Stanley och Leif. Ja, Nassim tycker det är svårt. Ja, det vill säga nej. Ja, det är ungefär 50-50 känns det som. Och det är lite grann det som jag möter också när vi då pratar om andra nätverkare än just bilderna. Att det är ungefär, det finns en hög som har tagit sig över den här spärren. Och så finns det några som verkligen inte gör det. Och det, bara, det kommer in ja, nej vartannat här. Så att det är ungefär hälften ens verkar det som...
Alltså jag tycker man ska tänka på det på lite annat sätt. För grejen är att jag är också varit där, liksom, ska jag lägga ut den här bilden. Men då tänker jag att om jag lägger ut den här bilden och marknadsför mig, jag och min verksamhet. Så kommer det gynna att jag får kanske ett nytt jobb, en ny samarbetspartner. Och det kommer generera pengar. Och de här pengarna har jag till min familj. Och då har jag tänkt så. Det är bättre att våga och få ut någonting av det som man kan ha nytta av med familjen. Pengar, göra saker. Än att tänka liksom att nej, det är hemskt och jobbigt. Det gäller liksom att komma över det. Och ändå göra det. Men det krävs ju träning på det. Absolut. Man måste träna på det.
Och till exempel vara med på den här livepodden. Det är ju till att börja med en bra träning. Och då verkligen. Du pratade ju om det här med din familj och allting. Och det är ju till och med så här att du har ju startat 2 YouTube-kanaler. Berättade du för mig. Hur tänker du då?
Det är tokigt.
Ja.
Det är helt galet. Min dotter Vilda, hon sa till mig för några år sedan att hon ville göra YouTube. Och då hjälpte jag henne göra något avsnitt och så. Och jag tyckte det var väldigt kul att göra det tillsammans med henne. Hon tyckte det var spännande. Och sen så växte det. Jag hjälpte henne lite mer och sen så blev det lite mer seriöst. Och sen så bara insåg jag att plötsligt var hela familjen med. Och det förenade oss att göra det här lilla projektet tillsammans. Och sen har det vuxit. Från början var det bara en möjlighet för mig att samla minnen från min familj. Vad vi har gjort på YouTube. För att annars så ligger filmerna i en telefon eller på en hårddisk. Och man glömmer det efter några månader. Och sen så på något sätt försvinner det. Och att ha det samlat på YouTube är en fantastisk minnesbank för oss. Och sen att folk tycker det är roligt att titta. Det är ju bara jättehäftigt och spännande.
Okej, är det någon som kollar då?
Ja, vi har ungefär 20 000 tittare i månaden och vi har snart 1 000 prenumeranter.
Det är ju fantastiskt.
Så det tycker vi är ganska mycket.
Ja, det är klart att det är. Jag menar, jag vet ju själv, med podden här så har vi 500 prenumeranter och vi har hållit på ett helt år och det växer ju undan för undan. Men det här är jättespännande. Så vad heter den här familjekanalen då på YouTube?
Vi heter familjen Hillner. Hillner med ett L.
Härligt.
Vi busar med ungarna, vi åker till Lekland, vi gör små semesterutflykter och sånt där och vi gör jättestora Oreo-kakor. Alltså vi bara hittar på massa bus och gör det vi tycker är kul och sen filmar vi det.
Mm. Så det är feelgood verkligen då?
Ja, verkligen. Och vi riktar oss mest till barn och deras familjer, men det är många andra som tittar också.
Mm. Tycker det är kul. Men sen så har du startat en kanal själv med som du jobbar med på ett annat sätt, va?
Ja, det har jag gjort. Alltså, jag har haft lite press på mig för många undrar. Liksom, kan du inte starta en egen YouTube-kanal där det handlar lite om foto, marknadsföring och företagen och sånt där? Så tänkte jag att, ja men då gör jag det också. Och så jag har släppt mitt första avsnitt nu när jag var och jobbade i Aten. Och jag har 10 avsnitt på gång. Men det är ju väldigt krävande och tidskrävande att göra YouTube. Så det tar lite tid att få ihop avsnitten. Mm. Mitt första avsnitt nu på YouTube tog sammanlagt 20 timmar att redigera. Så det är väldigt tidskrävande. Men det är väldigt roligt. Det är min absolut största hobby.
Spännande, spännande. Du, jag tänkte så här att vi skulle dundra på och ge ett antal konkreta tips här. Både för bilder och det här med YouTube. Under den här lunchen. Och ja, därför så tycker jag vi kör igång med en gång här, va?
Ja, absolut.
Och då så fick jag ju en lång lista här med saker som du tyckte är bra att tänka på. Och den första grejen som du sa var så här. Max, jag tycker att ibland ska man vända på mobilen när man tar kort så att man får med mer av bilden. Hur tänker du då?
Japp. Alltså, nu idag så använder vi ju mobilen vertikalt. Det är ju till händelser, det är till reels och vi filmar och fotar på det sättet för att mobilen är så. Men då får du med, om du fotograferar en person så får du med mycket himmel, du får med mycket golv eller mark och sen personen. Men om du vänder på mobilen horisontellt så får du mer av bilden och du kan berätta på ett bättre sätt vem du är med, vad du gör och var du är. Och det blir en mer harmonisk bild. Men det är ju olika format som passar olika. Till reels och händelser så är det ju det vertikala formatet som gäller. Men om du ska filma till exempel till YouTube och det ska passa TV:n, då är det horisontellt som gäller.
Okej, så där får man får hålla koll på igen. Man får egentligen tänka så, japp, den här bilden den tar jag och den ska jag använda till det här. Och utifrån det så bestämmer man sig hur man ska hålla mobilen där egentligen.
Ja, idag om man jobbar med bilder så ska man egentligen göra både och det är väldigt jobbigt. Jag kommer på mig själv när jag ska filma att jag filmar både till YouTube och sen så filmar jag om det igen till, i ett vertikalt stående format just till reels och shorts och händelser. Så det är ganska mycket att tänka på.
Mm.
Man får välja lite vad man vill prioritera.
Ja, just, men
jag tycker att man får mer med av bilden om man har ett horisontellt läge. Och ska man fotografera tvunget vertikalt till reels och händelser så borde man zooma ut lite så man får mer i bilden. Det finns ju olika kameror på mobilerna idag. Många vet inte om det.
Nej, vi ska prata om det om en liten stund. Ja. Så att det är alldeles riktigt. Så att, men det är mycket, mycket bra. Ska jag säga här, ja det var egentligen, det passar bra, du kan ta det med en gång här för att du skrev till mig, du har förmodligen fler kameror i din mobil. Vadå flera kameror? Jag har ju bara en kamera när jag öppnar den och så det här får du förklara för oss som inte har en aning om det. Vadå flera kameror?
Jo, alltså när du tar upp kameran i din mobil så det beror ju på vad det är för prisklass på mobilen. De dyraste mobilerna har ju då 3 kameror. Det finns även Android-kameror som har Android-telefoner som kanske har fler. Jag är mest inriktad på iPhone. Men det finns olika kameror. Du kan ställa in det när du öppnar kameran. Så längst ner så finns det då kanske den heter 0,5 som är vidvinkel. Du får mer av bilden. Och sen finns det kanske 1-2 kameror till som zoomar in så du kommer närmare. Men det beror på lite vad det är för prisklass på mobilen. Vissa har bara en kamera. Och vissa har 2 kameror och vissa har 3 kameror. Men jag vet att många vet inte om detta. Så det är bra att utforska det. För det ger mer dynamik i bilden och man kan ändra sig lite.
Till exempel din intervjuare idag hade ingen aning om det här. Så när jag öppnade min iPhone här medan du svarade på frågan så såg jag just det här. Att det stod något som heter 0,5 och så stod det något som heter 1 och så stod något som heter 3. När ska man använda vad där då?
Alltså, vill du få med mycket i bilden så använder du då vidvinkel och den är ju 0,5 då. Det är ju det minsta värdet. Kanske ser olika ut på telefonerna. Och sen om du vill zooma in eller komma närmare så använder du de andra kamerorna.
Mm, okej. Okay. Ja, det var bra. Där fick jag lära mig någonting också. Det var ju klockrent bra där.
Hur många kameror har du? 3 eller?
Ja, det är 3 stycken. Ja, precis. Ja. Och då kommer ju nästa fråga här, för då skrev du när du filmar reels så använd vidvinkel. Och vidvinkel det var den som hette 0,5 då i det här fallet.
Ja, många gånger när du gör reels eller händelser så är du kanske ganska nära dig själv. Och om du vill få med mer av bakgrunden eller vem du är med eller vad du är eller vad du gör så kan det vara svårt. För du försöker ju på en armslängd få med så mycket av bilden som möjligt. Men om du då använder en kamera som är lite mer vidvinkel så får du mer i bilden. Och du kan berätta din story på ett helt annat sätt. Man ser bättre vem som är med, var du är eller vad du gör.
Just det. Och då frågar vi lyssnarna här då. Hade du koll på att du hade fler kameror som du kunde byta på det här viset? Vet man det?
Man kan också...
Är det allmänt känt? Skriv in om du visste det eller inte visste det. Yes, vad skulle du säga, Jens?
Man kan titta bak på telefonen där man ser själva kameran också. Och hur många linser där är. Så det kan vara då en, två eller tre.
Härligt.
Och jag tror Android-telefoner har ytterligare fler kameror, vissa modeller.
Mm, det här är också, det är ja, nej. Så att det är många som inte visste det. Och någon skriver, jag trodde bara det var ens omöjlighet. Och nej, det hade jag ingen aning om. Men det är väl klart jag vet, säger någon. Så att det är lite allmänt, lite olika där hur man tycker. Sen så skrev du det här att när man plåtar någon så skulle man undvika solen.
Om du ska ta ett porträtt eller fotografera någon och det är stark sol, det är inga moln, då ska du försöka undvika att den personen står mitt i solen. För det blir jobbiga skuggor, man måste kisa, man blir skrynkligare än man behöver bli. Så det bästa man kan göra är att ta den personen till skuggan och fotografera personen i skuggan istället, för det blir mer naturligt och mer smickrande ljus. Vill du tvunget ta bild i solen, ber då personen att ta på sig ett par solglasögon.
Mm. Ja, jag tänker ju på alla semesterbilder och alla strandbilder och badbilder och sådär. Så att det är solbrillorna på då helt enkelt.
Om man nu vill ha stark solljus i ansiktet. Det är kanske de som inte bryr sig.
Mm. Och då tänker jag, när man tar en selfie då. Och är i solen själv, ska man då ta på sig, då ser man ganska cool ut om man har solbriller på sig då själv.
Absolut. Mm. Ja. Risken är ju att man kisar väldigt mycket. Ja, man kanske inte tycker det är sådär jättefint.
Schysst. Ja, bra, då vet vi det. Sen så pratade du lite grann också om det här att gå nära.
Ja, jag tycker att man ska inte vara rädd för att gå nära. Om du ska fotografera någonting som händer eller något spännande eller så försök att gå lite närmare så du får en bättre bild. Och även när du fotograferar barn, gå lite närmare. Många, till exempel när man är på semester med barnen och så är de ute i havet eller i poolen och badar. Och då står man vid kanten och försöker fotografera och så blir det kanske en liten prick i vattnet. Och det är en sådär jätterolig bild, så det är bättre att man kanske går ut i vattnet med sandalerna på sig och kommer närmare barnet och fotografera. Och det gäller ju andra saker också, att försöka komma lite mer närmare så man fyller upp kameran med det som är intressant. Så blir det oftast en bättre bild.
Just det, och då ja, så att man går närmare, eller kan man zooma lika väl? Eller?
Ja, du kan ju använda de kamerorna du har. Men utöver det, sen kan du ju förstora bilden i själva kameran på telefonen. Men om du gör det för mycket, om du till exempel går längre än vad dina kameror förmår, så det enda du gör då det är faktiskt att du förstorar bilden. Och har du zoomat in jättemycket på en bild och sen tittar på den, så ser du att den är väldigt krumlig, oskarp och kanske lite pixlig. Och det ska man försöka undvika.
Ja, och det känner jag igen från alla de 100 000 miljoner bilder jag har tagit från läktaren på fotbollsmatcher. Där är då, går jag nära så blir jag avstängd, så det är inte ett alternativ. Men ja, då förstår jag varför de blev gryniga, de bilderna i alla fall.
Så försök, om du har tre kameror på din mobil, då kan du zooma tills den sista kameran säger stopp. Mm. Men utöver det kan du inte zooma mer. Du kan ju, men bilden blir ju sämre.
Japp. Ja, men då har jag lärt mig det till nästa gång jag går på fotboll.
Perfekt. Ja, bra.
Ja. Ja, sen så hade du ett tips om hur man gör när man fotograferar barn också.
Ja, jag ser jättemycket bilder där föräldrar fotograferar barn på semestern och så här. Och de står upp och fotograferar barnen ner. Och de stackars barnen från nackspannan ska försöka titta upp.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia.
Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på xpeng.
Är det små barn så får jag sätta dig på huk och gå ner till deras nivå och ta bilden på dem där istället. Så blir det mycket mer harmoniskt och barnen slipper få nackspärr. Det blir en finare bild helt enkelt.
Ja, just det. Och det är väl väldigt populärt det där att ta bilder på sina barn. Även om kanske inte alla barn tycker det är lika populärt. Men det, det har väl inte du några problem med den här YouTube-kanalen och allt, eller hur?
Nej, de är ganska tränade och drillade och de tycker det är kul, än så länge.
Ja, just det. Har du något tips på hur du får barnen att stå stilla då, om du ska ta stillbild?
Nej.
Nej, det är mutor som
gäller. Det är mutor och det gäller. Ett tip kan jag ge, och det är att håll inne avtryckaren när du fotograferar barn eller småbarn. För att om du ska försöka tajma in när de ler eller ser glada ut, så kommer du alltid missa det. Du kommer alltid fotografera efter leendet. Så håll kameran inne, ta 10-20 bilder och sen radera de som är dåliga. Men det är större chans att du faktiskt har fångat ett leende eller en känsla eller ett spontant uttryck om du bara knäpper på. Och det är digitalt, så du kan ju bara radera de som är dåliga sen. Ja. Det är större chans att du får en härlig bild.
Just det. Då slänger vi in en lyssnarfråga här. För Cecilia skrev just in och undrar så här. Jens, varför försvinner kameraalternativen om jag vänder på bilden för att ta selfies?
Ja, det är för att du har en... När du tar selfies så är det en annan kamera. Du använder ju inte de som är på baksidan. Överlag så kamerorna som är på baksidan, de är bättre. Och när du vänder telefonen mot dig själv och ska använda selfieläget, så är det överlag en sämre kamera som du använder. Man kan faktiskt se skillnaden om man förstorar upp den bilden lite. Personligen, och då försvinner många gånger alternativen också och möjligheten till olika funktioner för att det är en sämre kamera. Jag brukar faktiskt, när jag fotograferar selfies, är att jag använder baksidan. Så jag ser ju inte vad jag gör. Men då fotograferar jag i vidvinkel. Alltså jag får mer så mycket som möjligt. Och då är det större chans att jag lyckas få med mig själv. Och sen kollar jag och kanske beskär bilden istället. Men jag får en bättre kvalitet med de kamerorna än att man tar i selfieläget. Det kan vara lite olika från kamera till kamera. Vissa kameror har en jättebra selfie-kamera, vissa har sämre.
Perfekt.
Så, ja.
Mycket bra. Det var en bra fråga, Cecilia. Och sen så skrev du lite grann om det här med appar och hur man kunde redigera de här bilderna i sin egen telefon. Och där var väl rådet att vi ska lära oss att fixa till det här själva.
Ja, detta är jättesvårt. Alltså man måste vara lite intresserad för att faktiskt ta detta steget. För de flesta skiter i det. Men om du ska marknadsföra dig på sociala medier och du verkligen vill jobba lite med bilder. Det finns ju massor med saker du kan göra. Men ibland så kanske du tar en bild där det inte var jättebra ljus. Och istället för att lägga upp den som den är. Att den blir ganska halvtaskig och kanske dålig. Så är det bättre att använda och försöka kolla runt på telefonen, vad det finns för redigeringsmöjligheter. Och du behöver inte lära dig allting. Det räcker med att man lär sig med att kanske ljusa upp bilden eller mörka ner bilden. Det gör en så stor skillnad. Och kamerorna i telefonen har vissa inställningar för detta. Instagram har ju olika redigeringsmöjligheter också. Många kör ju filter. Men just exponeringen kan du ändra på många sätt, så ljusa upp bilden eller mörka ner den tycker jag att man ska försöka i alla fall ta sig tid att lära sig. Sen finns det ju tonvis med andra saker också, men det är för de som är intresserade.
Nej, precis. Och då skulle du säga att det spelar stor roll det här med hur bra bilden är eller inte är för hur det funkar på sociala medier?
Alltså, sen mobiltelefonerna kom så har vi ju mer och mer skippat den riktiga kameran. Vi fotograferar majoriteten med mobilen för att det är den vi har med oss. Och vi skippar den här kanske riktiga kameran idag. Och på det sättet har vi också lärt, alltså många bilder idag som tas med mobilen är väldigt dåliga. Men vi har också lärt oss att vi tycker att dåliga bilder är bra. Och jag förstår att alla kan inte ta bra bilder, alla är inte props, absolut inte. Men jag tappar helt din fråga, vad var frågan?
Nej, men frågan var ju helt enkelt det här om hur stor roll spelar det för antalet likes eller för antalet för spridningen eller för antalet kommentarer?
Ja, alltså det behöver inte vara någon proffs på något sätt. Jag tycker att content, alltså det som du fotograferar är av mer vikt. Sen gäller det att bilden är inte för mörk och inte för ljus. Något mellanting som funkar bra där. Det tycker jag räcker. Men utöver det så behövs det inte. Tänk på content. Många som kanske är lite rädda för marknadsförelse att ta bilder på sig. De tar bilder på andra saker. Men om du vänder, alltså det är alltid trevligare att se personen i bild. Och personen berätta vad de är eller vad de gör. Så jag tycker att man ska satsa på, istället för det tekniska så satsa på bilder som berättar någonting. Och glöm inte att ta med dig själv i bilden. För det är sådana saker som skapar kommentarer och likes och spridning. Men ha i tankarna att även om du lägger ut en bild som du tycker är jättebra och så, och du kanske bara får 5 likes, så handlar inte det om att någon tycker, alltså att ingen tycker bilden är bra. Utan det betyder bara att Facebook har inte pushat för just det inlägget. Och då har det inte fått spridning. Nej. Man ska inte bry sig så mycket om kommentarer och likes. För det är väldigt svårt att få spridning på sina inlägg idag.
Mm. Ja, precis. Och det är ju lite grann det här som både Nina och jag har varit ute och pratat jättemycket om nu. Just för att få folk att inte deppa ihop när man tycker att det blir svårare och svårare att få spridning. Men vi kan väl börja här, för du och jag har ju träffats på flera olika nätverk och sådär. Vad är det som gör att du gillar att nätverka?
Alltså jag tycker det är mer genuint att träffa folk på riktigt. Det ger mig en väldig kick att prata med folk, att umgås med folk. Jag personligen får en väldigt mycket energi av det. Och jag tycker att alltså de största kunderna, de bästa samarbetspartnerna jag har jag träffat liksom på riktigt. Och jag fick mig själv en liten törn efter pandemin och blev väldigt osocial. Men jag försöker nu liksom komma tillbaka på det och jag märker hur mycket jag har saknat det och hur roligt det är. Och jag tycker det är viktigt att man faktiskt träffas på riktigt.
Precis. Och det var ju så att du var ju till och med och du tog lite bilder och sådär på våran releasefest nere i Malmö där vi släppte boken och sådär. Och hörde oss föreläsa om den för första gången in real life, om man säger så. Och om man tänker på den här boken, varför tycker du man ska läsa den? Varför är den viktig?
Jag tycker den ger bra grunder till att lära sig nätverka och just också att våga börja nätverka. För att jag inte vågar gå på mingel eller after work och nätverka, för jag vet inte vad jag ska ta vägen och vad jag ska säga eller vad jag ska göra. Men det gäller att försöka ta det steget och ta sig ut och börja mingla med folk. Det är väldigt viktigt och det gör väldigt mycket för karriären också.
Mm. Nej, det gör den. Det har vi väl varit med om allihopa. Jag tänkte bara berätta vad en av läsarna till vår nya bok sa. Han gick hem, var med på releasen, läste boken och ett dygn senare fick jag det här mejlet av honom. Hej Max, där vände jag sista bladet till den fantastiska, helt rykande, färska boken Nätverka dig till framgång. Denna bok är mycket inspirerande och ger många konkreta tips på hur man effektivt nätverkar med människor i verkliga livet men också i den digitala världen. Så just nu övar jag faktiskt in en helt ny elevator pitch, en hiss pitch som ska göra susen i nätverkarvimlet. Grattis till en otrolig bok. Så sa Martin som är vd och som verkligen vill växa sitt företag och sin nätverka som en strategi. Och jag tycker du som lyssnar ska läsa den här boken. Passa på och beställ den nu. Det finns fortfarande numrerade exemplar kvar. Det är inte många, men du kan alltså få ditt eget numrerade exemplar av boken. Och du beställer du den idag så får du den till lägre pris. Och läsa den som en av de allra första. Så gå in på sodepalm.se. Och så gör du så att där ser du boken direkt på framsidan. Så kan du klicka in i webbshoppen där. Ställa den på www.soderpalm.se. Där i webbshoppen hittar du den. Och där får man alltså just nu 50 kronor rabatt. Alltså 50 kronor är billigare än alla de andra webbshopparna. Så det tycker jag du ska göra. Och det vi ska göra nu är att prata lite granna på slutet här om det här med hur man gör när man startar egen YouTube-kanal. För det gjorde jag när jag började med den här podden och det gjorde ju du nu när du gjorde ett familjeprogram och sen din andra kanal också. Hur tycker du man ska tänka när man sätter igång med det här?
Att starta YouTube-kanal är jättesvårt. Det tar jättelång tid att göra och det är en ganska stor uppförsbacke. Samma sak, alltså YouTube har jättemycket krav på dig som startar en YouTube-kanal. Det finns till exempel att om du ska få ta del av alla funktioner på YouTube i bakgrunden när du jobbar med YouTube så måste du ha ett visst antal prenumeranter, du måste ha en viss antal visningstid och sånt där. Så det finns väldigt många krav. Men det gör också enligt mig att YouTube idag är den kanal där jag upplever i alla fall att det är minst hat, minst trakasserier och dåliga kommentarer och så här. Om man jämför med Facebooks företag, Snapchat, Instagram och Facebook så frodas ju hatet liksom. Och jag anser att jag tycker inte det är lika mycket på YouTube och folk är ju rädda om sina kanaler när de bygger upp dem och de vill ju inte bli av med dem. Så av den anledningen så tror jag att de sköter sig lite bättre just på YouTube. När du ska starta en YouTube-kanal så tycker jag att du ska göra din sak. Vad du vill göra för du tycker det är roligt. Du ska inte titta på vad andra gör och försöka överträffa dem bara för att du ska få likes eller prenumeranter eller visningar. Utan gör din grej. Och sen är det väldigt viktigt att man tänker mycket på tekniken. Vad ska man ha för kamera och sådana här grejer. Håll det jätteenkelt. Använd din telefon. Eller jag använder ju en GoPro som är en slags actionkamera. Så man trycker på en knapp och sen filmar man. För jag vill inte jobba som fotograf när jag gör YouTube. Jag vill göra det för jag tycker det är roligt. Så försök att hålla det så enkelt som möjligt. Tekniken spelar inte jättestor roll. Det är content och det du gör i programmen som är viktigast. Och försök inte göra det perfekt. Gå inte runt och planera. Och jag ska göra det så perfekt. Och du väntar och planerar och fixar. Det är bättre att göra det. Och göra det halvdant. Och lära sig på vägen. För att folk tycker det är intressant. Att följa vanliga personer. Och även när de gör lite fel. Eller kanske lär sig att bli bättre. Så är det intressant att se den utvecklingen. Och folk tycker det är spännande också.
Mm. Och då vi får en fråga här. Ja, först en grej. Mikael hälsar här att till alla att köp den här boken. Den är jättebra. Så då tackar vi för det, Mikael. Sen så ställer Gunnar en fråga här också. Hur viktigt är namnet på YouTube-kanalen? Spelar det någon roll?
Nej, det tycker jag inte. Om du vill surfa på YouTubes SEO. Då ska man ju ge avsnitten namn som triggar algoritmerna. Till exempel, nu tar jag ett jättedåligt exempel. Men om du gör en YouTube-kanal kring fallskärmshoppning. Då ska ju ordet fallskärmshoppning vara med i rubriken. För då triggar det YouTubes algoritmer att liksom, ja men det här handlar om fallskärm. Då visar vi den tillsammans med sökordet just som har med fallskärm att göra. Så det är ju sådana saker man har tänkt på. Mm. Men om du bara gör din grej och du tycker det är roligt så behöver du inte tänka på det.
Nej, precis.
Namnet spelar inte så stor roll vad din YouTube-kanal heter. Nej.
Nej, just det. Okej, och sen så det var du redan inne på tidigare där med att hålla tekniken enkel. Men du skrev också att man ska skaffa en extern mikrofon.
Alltså, om du ska filma med mobilen. Du ska inte skaffa dig massa kameror och lägga pengar på det utan du börjar med mobilen. Tyvärr så har mobilen ganska dåligt ljud. iPhone till exempel har ganska katastrofalt ljud. Och är det så pass dåligt ljud så påverkar det att tittarna inte vill titta för det är så dåligt. Men vad du kan göra då, du kan köpa en extern mikrofon som du pluggar in i telefonen. Och sen kanske sätter på telefonen på något sätt för att göra det lite bättre. Och jag tror det räcker mer än väl. Men bara köra utan mikrofon på telefonen är inte att rekommendera. Man kan börja så, men en extern mikrofon rekommenderar jag. Nej. GoPros kameror har väldigt bra mikrofoner. Så det är väldigt enkelt att jobba med en sådan.
Ja. Det är väl någonstans, och det kan ju både du och jag skriva under på, både när det gäller att driva en podd som jag gör eller att driva YouTube-kanaler som vi gör bägge två, så handlar det om det här att vara uthållig. Så är det väl då?
Ja, alltså vi kör ju vår YouTube-kanal för vi tycker det är väldigt roligt. Men jag ska ju inte ljuga och säga att jag inte tycker det är spännande som projekt. För jag är ju företagare så jag är ju intresserad av att se var vi kan ta detta någonstans. Och jag märker ju, jag har ju jobbat med media och sociala medier så länge. Så även om jag inte har drivit en YouTube-kanal så länge så förstår jag ju hur det funkar. Och vi har ju kunnat göra 3-4 avsnitt och lagt jättemycket tid på det utan att det kommer någon ny prenumerant. Utan att det händer någonting. Så uppförsbacken är extremt tuff. Men du måste ta dig igenom det här uppförsbacken när ingenting händer. Ingen bryr sig om din kanal. Inga likes, ingenting. Men det kommer att lossna. Men det kan ta tid. Det kan ta 1, 2, kanske 3 år innan det lossnar. Och det är bara att försöka göra det så bra som möjligt och fortsätta jobba. Det är mitt råd. Men det är jättetufft.
Ja, härligt. Och innan vi ska gå in på frågestund och sådär, för det börjar komma lite frågor i chatten här, så undrar jag. Ja. Du skrev också det här med att lära sig prata framför kameran, och jag har ju spelat in över 1000 videos så jag förstod inte riktigt vad du pratade om. Men då tänker jag på att alla har förmodligen inte spelat in 1000 videos. Så att när du säger det här som är fotograf då, att lära sig prata framför kameran, vad är det som krävs av en då?
Ja, alltså det är väldigt svårt att rikta den här lilla plastkameran i ansiktet och prata och hålla en röd tråd. Det är jättesvårt. Det krävs väldigt mycket träning för att göra det bra. Men det är också okej att inte göra det bra för att folk kan tycka det är lite spännande och kul. Men du måste öva. Du måste öva för att du ska kunna känna att det är okej och att du sen faktiskt gör det. Men jag till exempel, jag har en kombination av att jag har bra självförtroende för jag vet att jag är duktig på det jag gör. Men jag har jättedålig självkänsla. Och då kan också det krocka när jag tar upp kameran än idag och ska filma någonting. Och så bara känns det skit. Och då är det jättesvårt liksom att fortsätta prata, hålla en röd tråd. Så att det krävs en konst. Det krävs också ett objektivt sätt att titta på dig själv. Du tittar inte på dig själv som dig själv, utan du liksom tittar på dig själv som någon annan. Du tycker liksom att jaja, men när Jens säger detta här, det var helt okej. Det blev lite fel, men det funkar, så det kör vi på. Så att man går ut från sig själv lite och bedömer det på ett annat sätt. Annars är man så självkritisk och då är risken att man inte gör någonting.
Nej, precis.
Men öva.
Ja, och jag håller med om det. Och sen, samtidigt så är det ju så när man går in, till exempel när jag går in framför en kamera, så går jag ju in liksom i jobbmod, om man säger så. Vilket nu är den här kameran, då är jag på det här viset. Och sen så är man på ett annat vis sen när kameran stängs av. Och det här var extra kul när jag och Nina spelade in våra filmer till Nätverka lite framgång. När vi stod en hel dag och sköt över 50 filmer som blev jättebra, men det var inte det här kravet att alla måste sitta 100%, utan det var ju mera flödet och den informationen vi delar med oss av som var det viktiga. Och vi ska strax gå vidare här nu, och du kan börja fundera som lyssnar på vilka frågor du vill ställa till Jens och börja skriva in dem, så ska jag bara berätta och tänka så här, för att jag tycker det här har varit en jättebra stund och vi har fått jättemycket konkreta tips. Håller du med om det, du som lyssnar? Har det varit bra information det här, eller vad säger du? Har du fått
Kan jag flika in med en sak?
Jajamän.
om ni tittar på min YouTube-kanal Jens E. Hillner, min egna kanal. Det är mitt första avsnitt som jag spelar in i Aten. Där har jag tagit med exemplet på hur svårt det är att prata framför kameran och göra en inledning. För jag gör bort mig hela tiden, men jag tog med det bara för skojs skulle visa det. Och sen på min familjekanal, i plötsligt ibland säger jag jättekonstiga ord. Och det är för att jag blir nervös och inte kan hålla en röd tråd. Men jag låter det vara med för, som ett kul inslag. Men det är, även om jag är van, så är det väldigt svårt att prata inför en kamera.
Ja, jättebra. Då går ni in och kollar på hans kanal, Jens E. Hillner, och kollar ni på den. Vi ska se här vad folk tycker. Jajamän, jättebra webbinar, bra tips, och det är flera andra som är på väg att skriva in. Så då antar jag att du har fått lite feeling, du som lyssnar på det här. Och det kanske är så att du vill bli bäst på att nätverka både i verkliga livet och via sociala medier. Och då måste jag bara berätta lite grann innan frågestunden här om min och Ninas helt nya webbkurs som också heter Nätverkare till framgång, med just 50 korta inspirations- och träningsfilmer för dig som vill slippa kalla samtal. Det är så många som tycker att det är så jobbigt att ringa människor de inte känner, och då säger vi, gör inte det då. Ring dem som du kan lära känna istället, så att du får nya leads, följare och kunder. Och det här vill vi hjälpa dig med. Så vi spelade in 50 filmer som lär dig att våga nätverka, att nätverka på mingel, att bryta isen, det som vi tränade på förra veckan i podden då, att nätverka på sociala medier och att skaffa nya kunder via Facebook. Det här är jättespännande. Är det så att du skulle vilja lära dig det, så ska du få ett helt unikt erbjudande här. Den här kursen är egentligen, kostar egentligen lite längre fram med 10 000 kronor. Och då får man alltså en personlig uppstart så att det ingenting kan gå fel. Som bonus får du nu Våga sälja hälsa. 30 stycken träningsfilmer på det. 150 andra säljvideos plus ett extra coachsamtal. Där jag hjälper dig med de här sakerna. Och det här kostar, skulle man köpa det här en och en, så skulle det kosta 19 500 kronor. Och vet du vad? Du kan, om du är lite snabb här nu, få gå den här kursen. Inte för 19 500 kronor utan med 80% rabatt för bara 24,95, alltså 2 495 kronor. Och det priset är inklusive moms. Så det tycker jag att du ska göra. Och så som du gör nu då, det finns 50 platser, några av dem är sålda så det finns inte 50 kvar. Jag tycker du ska boka din plats här, jag kommer skriva där du bokade på. Det är på sodepalm.info/kurs. Där hittar du den här kursen, all info om den, och där kan du boka din plats också. Så jag ska bara skriva den till dig här i chatten. Och då har vi sett att de som har börjat gå den här är jättenöjda. Jag vet ju att några av er är med här på webbinariet dessutom. Så det är extra kul. Så in och boka din plats så att du inte går miste om det här. Alltså en price drop från 19 500 ner till 24,95. Den får man inte missa. Det var väl ett ganska bra erbjudande, Jens, eller vad säger du?
Absolut, det är bara att hugga.
Jajamän. Och då ska vi säga så här, nu gör vi så att skriver du in frågor, så ska jag bara säga en sak till om podden som gör dig glad. Är du med i Facebookgruppen podden som gör dig glad, så får du också all information om alla poddar som kommer ut. Så sök gärna upp den på Facebook och gå med där också. Och nu undrar jag, vilka frågor har du till oss? Du skriver bara in dem under questions i din webbinariepanel, så ska vi svara på dem så fort vi kan här nu. Så vi ska se, jag ska scrolla lite grann här, för jag såg att det redan hade kommit in lite frågor. Så den hade vi ju tagit där. Här ska vi se. Har du förslag på viss ljussättning när man filmar? Hur ska man tänka där?
När jag filmar till YouTube, så när jag är hemma med barnen så använder vi 2 stycken små LED-paneler. Men överlag så jobbar vi med befintligt ljus. Men ska du tvunget ha lite extra ljus, så finns det ganska billiga LED-lampor att köpa. Ett bra märke förhållande till priset är Godox. De gör ganska bra grejer, det är överkomligt och de har finns att köpa på Scandinavian Foto bland annat. Och det är överkomligt, om man köper 2 stycken mindre lampor så kostar de ungefär 1500-2000 kronor. Det är väl det lägsta priset, men det är helt okej. Lite ljus när man filmar är bra. Och då måste du ha lite stativ till det också. Om du bara ska ha en liten lampa på kameran när du filmar, så finns det ännu mindre saker. Och då rekommenderar jag, det finns att köpa på eBay eller på nätet för några hundralappar bara.
Mm. Just det.
Sen kan man ju avancera i all oändlighet när det gäller både pengar och utrustning och så.
Men... ja, det är klart, då får man bygga egen studio sen.
Jeanette
har här en... hon undrar så här, när du videopratar, har du framsidan av kameran? Har du selfie-läget när du videopratar?
När jag pratar i kameran så har jag oftast en GoPro-kamera. För jag är inte så bekväm att göra det med telefonen. Men om jag gör reels och händelser så gör jag det med mobiltelefonen. Då vänder jag på kameran. Jag använder inte självporträttsläget. Utan jag vänder kameran så jag inte ser mig själv överhuvudtaget och försöker fånga mig själv. Så jag använder de riktiga kamerorna på baksidan när jag filmar mig själv. Och inte självporträttsläget där man ser sig själv på skärmen.
Yes, jättebra. Stefan undrar här, hur är det med hjälpmedel för att hålla mobilen när man tar kort?
Så här är det. Om du börjar trixa med att köpa, det kallas gimbal och grejer för att hålla kameran stabil, så blir det jobbigt. Du ska få upp de här väskorna, du ska ställa in dem och sen ska du filma. Överlag så blir det jobbigt och då skiter du i det. Försök att hålla det enkelt så du faktiskt gör de här filmerna eller tar de här bilderna. Och utrustning förhindrar det. Ju mer utrustning du har, desto jobbigare blir det. Din telefon har så pass bra stabilisator i sig att jag tycker det räcker. Mm. GoPro är också en av de som har mest stabilisator i sig, som det blir nästan inga skakningar. Nej, jag tycker inte man ska tänka på det. Jag tycker man kan filma som man gör med mobilen och inte ha massa grejer. Men om man vill ha en gimbal och sånt där, så finns det att köpa på nätet till en allt från 1000 kronor till 1500 kronor. Men jag upplever att folk tycker det blir jobbigt. De som har skaffat såna här skiter i det, för det blir för mycket inställningar att göra.
Härligt. Då ska vi se, tiden börjar ta slut så smått. Har vi några sista frågor så skriv in dem nu. Det finns fortfarande ett par minuter. Får mycket lovord här. Bra webbinar, gott webbinar. Blivit uppmärksamma på möjligheter som jag ska arbeta med. Väldigt många bra tips har Jens kommit med. Kul, nu ska vi se. Japp, här kommer en från Ola. Hej Ola. Hej Jens och Max. Jag driver en fiskbil i Blekinge. Men är inte alls aktiv i sociala medier hittills. Men det gäller en annan verksamhet. Jag jobbar främst med Facebook. Min fråga är, vad rekommenderar du att jag börjar med? Starta en Facebook-sida eller köra igång en YouTube-kanal? Vad säger du om det ens?
Facebook överlag idag begränsar synligheten jättemycket. Det är jättesvårt att komma igenom bruset. Och om du då startar en page, kallas det. Det kallas också gilla-sida eller företagssida. Det är väldigt svårt att få följare och det är väldigt svårt att nå ut. Du måste nästan annonsera för att nå ut till någon överhuvudtaget. Och det är så också att till exempel jag har en page på Facebook med 30 000 följare. Och det är inte så att när jag gör ett inlägg så når jag 30 000, utan jag når kanske max 3%. Och är du på Instagram och du är en stor känd influencer så når du kanske 12% av dina följare. Och är du en vanlig person så att säga så når du kanske 3%. Så Facebook överlag med sina plattformar gör det väldigt svårt att synas. Vad sa du? Var det en fiskbil han ville marknadsföra?
Ja.
Jag tycker du ska marknadsföra dig själv på din profil på Facebook, alltså dig som person. Det du kan göra då är också att adda så mycket vänner som möjligt. Och jag tycker det är en ypperlig möjlighet att marknadsföra en fiskbil. Du kan ta bilder på fiskar all dag i ända och du kan posera med fiskarna och berätta det här fisken är sån här och den kommer därifrån. Ja, det tyckte det var jättespännande. Man kan göra mycket saker med just fisk och en fiskbil. Så ta mycket selfies tillsammans med fiskar, fiskbilen, var du är. Blanda in kunderna, till exempel här är Lisa, hon köpte en regnbågslax. Sånt kan bli jätteintressant. Jag tycker du ska marknadsföra dig via din profil på Facebook. Absolut starta en page på Facebook och kolla läget hur svårt det är. Men det är väldigt svårt. Men prova. YouTube-kanal. Absolut. Det hade kunnat bli någonting. Jag har inte sett en fiskbil på YouTube. Men det gäller att göra jobbet. Du kan inte göra, oavsett vilken plattform du är på, kan du inte göra ett inlägg i månaden. För då får du ingen synlighet. Du måste ha kontinuitet i dina inlägg så Facebook fattar liksom att du gör saker hela tiden. Så gör kontinuerligt inlägg flera gånger i veckan och håll det uppe. I början är det jättesvårt att få synlighet. Men kämpa på och ta mycket bilder.
Mm. Ja, men jag tänker en grej som jag kommer tänka på där då också. Längden på YouTube-filmerna och så. Har du någon synpunkt på det?
Ja. Så här är det. Om du ska ha möjlighet att tjäna pengar på YouTube, vilket man kan ha, då måste man ha 4000 visningstimmar om året och du måste ha minst 1000 prenumeranter. Och det är ganska högt antal. Men YouTube favoriserar avsnitt som är över 10 minuter långa. Och detta är på grund av att YouTube vill kunna visa sina annonser i början av avsnittet och i mitten av avsnittet. Om avsnittet är under 10 minuter så faller mittenannonseringen bort. Och då prioriterar inte YouTube det. För de tycker vi kan inte visa annonser i mitten av programmet. Så då skiter vi det. Och då pushar de inte för dina avsnitt. Så över 10 minuter långa avsnitt tycker jag. Och ska du bara göra korta avsnitt så kör händelser eller reels på sociala medier eller Instagram eller YouTube Shorts.
Japp. Okej, vi tar sista frågan från Stefan här. Vilka redigeringsprogram för foto och film rekommenderar du?
Ja, tyvärr så är jag ju proffs. Jag sitter ju på värstingrejer. Men jag själv redigerar film via Adobe Premiere. Det är väldigt avancerat program. Jag vet inte, men det finns lättare appar att redigera. Så Adobe Rush är väldigt, är enklare, men det krävs ändå att man lär sig. Adobe Rush redigerar man filmer i via telefonen. Och det är väldigt bra. Redigera bilder på enkelt sätt skulle jag... PIXLR är en bra app. Pixlr heter den.
Yep.
Annars så har ju Instagram sina redigeringsmöjligheter och även iPhone har lite i själva kamerans redigeringsmöjligheter också. Annars är det ju Adobe Photoshop finns också som app till mobilen.
Härliga tider. Stort tack Jens. Och jag kan nog prata för alla som har varit med och lyssnat idag att det finns all anledning att återkomma till det här. För det här var ett riktigt bra och matnyttigt poddavsnitt. Och det kommer ju ut som podden som gör dig glad. Är du med i våra grupper så kommer du märka det. Du kommer också få ett mejl där du kan lyssna på det. Om du vill det. Så jag säger stort tack till dig Jens. Det här var jättekul. Och jag säger också stort tack till alla lyssnare och fantastiskt bra deltagande och många riktigt, riktigt bra frågor. Så nu skulle jag bara vilja säga till er allihopa, gör så här nu att ni tar en god bild och så lägger ni ut den i våran grupp Nätverka dig till framgång. Så att vi får upp på både på nätverkandet och att vi vågar fota och lägga ut. Så stort tack allihopa, vi hörs snart igen. Trevlig helg. Hej då!
Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capricciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.